historiens lopp. Mose antyder det där i en text som vi ska läsa lite mer av senare. Femte Mosebok 32. Just för ögonblicket ska vi bara nöja oss med verserna 8 och 9. Femte Mosebok 32, 8 och 9. När den högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn. Ty Herrens del är hans folk, Jakob är hans arvedels lott. Ja, det här är ju en gåtfull text. Jag vågar mig inte på att utlägga den något nämnvärt. Vi kan bara konstatera att Israels folk har en alldeles grundläggande roll för alla de andra folkens historia. Hur det verkar och hur det fungerar och på vad sätt det nu påverkar det ena och det andra, det vet vi ingenting om. Men utkårelsen av Israel är något alldeles centralt. Det blir som en ryggrad i historien. Och då får vi anledning att lite grann titta efter. Vad betyder nu den utkårelsen? Därför att det är ju samma utkårelse som Abel får gentemot Kain. Vad händer med folkens historia? På vad sätt kommer det här att provocera avunden och provocera fram den synd som förhoppningsvis kan leda till den djupa omvändelsen? Vi bläddrar till Romarbrevet till det 9:e kapitlet. Jag ska där läsa några verser som vi brukar tycka är häpnadsväckande, för att tala milt. Därför att just här kommenterar Paulus Guds utväljande. Varför utväljer han? Vad händer när han gör det? 10:e versen till och med 18. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem man vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Detta är ju en väldigt irriterande text. in till dess att vi förstår att det här är kopplade processer. När Herren förbarmar sig över en, så förhärdar han samtidigt de andra. Därför det är avundens princip. Och här har ju Paulus ett intressant åskådningsexempel. Den farao som Mose får träda fram inför. Ju fler under och tecken Mose gjorde inför farao, desto mer satte han klackarna i backen. Ju tydligare det blev att Gud hade utvalt Israel, desto mer härsknade farao till. Men Mose hade aldrig fått med sig Israel ut i öknen om inte farao hade gjort motstånd. Så att både välsignelsen och förhärdelsen behövdes för det mål som Gud hade satt upp för den, det historiska skeende som just då skulle äga rum. Paulus är noga med att stryka under att Gud inte går efter några mänskliga meriter när han nu utväljer vem han vill välsigna och vilka runt omkring den välsignade som kommer att bli förhärdade. Utan när Gud utväljer så gör han det alldeles utan några blickar på den han utväljer. Han bara väljer. Och det behöver få poängteras därför att vår eviga fråga inför den utvalde eller de utvalda är: vad är det för särskilt med den där? Svar: ingenting. Det går inte efter det. Gud är angelägen att visa att han kan göra vad han vill med vem han vill, oberoende av det mänskliga råmaterialets kvaliteter. Han kan göra ett helgon av den värsta skurk. Det är inga problem för honom. Han kan utvälja vem han vill till vad han vill. Och när han utväljer Israel så är det inte därför att Israel är något enastående. Utan istället så suckar han ju då och då under gamla förbundets tid om att det här är ett hårdnackat folk. De är duktiga till tusen. Men de är också ganska medvetna om sin duktighet. Därför kan vi spåna lite grann på det här och ställa frågan: när nu Gud utväljer A och inte B, vad händer med A och vad händer med B? Ja, B blir avundsjuk, det har vi redan konstaterat. Men vad händer med den som blir vald? Går han fri ifrån risker och problem Nej, det är inte så säkert. Den som blir vald och välsignad kan ju istället bli väldigt självsäker, föraktfull, överlägsen. Därför att också han jämför sig ju med den som inte blir vald. Och det betyder ju på något sätt att Guds utkårelse väcker synden till liv både hos den som blir vald och hos den som inte blir vald. Synden kan se lite olika ut i båda fallen, men det är synden som vaknar i bägge fallen. Och efteråt så uppstår ju någon sorts konflikt mellan den som blir vald och den som inte blev det. Och det här är ju inte någon sorts, vad ska vi säga, filosofi i ordets sämsta mening. Utan detta är dessvärre väldigt handfast realitet. Hatet emot det judiska folket är ju av urgammalt datum. Antisemitismen, obegriplig, oförklarlig. Men den har med Guds utkårelse att göra. Alla, även de mest energiska gudsförnekare och ateister, bär ändå med sig på något sätt ett medvetande om att detta är Guds utvalda folk. Och om de inte vet det i sig själva, så finns det andemakter som gör det. Fiendskapen hålls vid liv. Och den är inte så lätt att avskaffa. Det fanns ju många som trodde efter andra världskriget att nu, när vi har sett förintelsens gräsligheter, nu kommer antisemitismen att dö. Inte heller. Inte ens direkt efter kriget. Och nu blomstrar den som, ja, inte som aldrig förr, men den är på väg uppåt igen. Låt oss då studera lite grann vad Bibeln säger om Israels folks historia. Vad händer nu med det utkårade folket? Vi ska gå till andra Mosebok 19. För då står vi vid Horebs berg, var det nu än ligger någonstans. Det finns ju lite olika tips om det. Verserna 3 till och med 6. Andra Mosebok 19. Moses steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget: så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna, hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Ni ska vara min dyrbara egendom. Och i fortsättningen kallas ju Israel gång på gång i skriften för egendomsfolket. Det kunde lika gärna översättas med rikedom. Här har man skrivit min dyrbara egendom. Och det är alltså någonting som ska bli Gud till rikedom till sist. Men han måste naturligtvis få leda folket fram till sitt mål. Vad begärs av folket? Nu ställer ju Gud för första gången villkor. Tidigare har vi sett att Gud har gett ett antal villkorslösa löften till Abraham, till Isak och Jakob om ett stort folk, kungar och furstar och ett land. Men nu begär Gud något. Ni ska hålla mitt förbund och ni ska höra min röst. Ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Vad vill det säga att de ska vara präster? Ja, en präst är ju någon som välsignar andra. Israels folk ska bli till välsignelse för de andra folken. Frälsningen kommer från judarna, som Jesus säger till kvinnan i Sykar, Johannes 4:22. Det där kommer naturligtvis inte att ske förrän man är framme vid målet. Men det här är en Guds deklaration, vad han tänker göra med folket. Ni ska få bli ett rike av präster och ett heligt folk. Hur ska det gå till? Ja, jag önskar att ni ska hålla mitt förbund och höra min röst. Och så ger ju Gud lagen. En förbundstext om vad som väntas av Israel. Och vi har redan läst förut, jag bara påminner om det, Paulus ord i Romarbrevet 5:20. Gud gav lagen för att synden skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Därför att den som blir utkorad grips av självsäkerhet, där den som inte blir utkorad grips av avund. Och samtidigt som Israels folk alltså gång på gång hotas av förintelse, så hotas det också inifrån av självsäkerhet. Och i gränsytan mellan det valda folket och de icke-valda hedna folken så utspelar sig alltså någonting som har betydelse för hela historien framöver. Jag tror att vi nöjer oss med det nu för den här förmiddagen.